Vara eller inte vara. Egil är i alla fall där på Prins Hamlets slott Kronborg. Del 11 av Cadillac-resan.
Kom och lyssna, ska jag berätta allt för er om Kronborgs slott. Samlingar runt mig.
En sak som skiljer Kronborgs slott från till exempel Marienhof är att det är gratis. Varje dag mellan klockan 10 och 18 är det fritt tillträde för allmänheten. Å andra sidan finns det ingen betjänt som bugar när man kommer och man får själv ta med sig maten och det franska vinet om man vill ha något. Egil konkade på en bärkasse, full med bröd, ost och fyra sorters korv. Gittan och Myran bar också på varsin kasse. I den ena låg det läsk och 8 elefantöl och i den andra räkor som de köpt direkt från båten. Den sista kassen ville åka absolut bara själv. Det var den som det klirrade om. När de kommit över vindbryggan fick de passera genom ett mörkt valv. Och där innanför såg det nästan ut som i sagorna. I mitten låg slottet, omgivet av gröna kullar med lummiga träd. Och en riktig vallgrav där det simmade svanar och änder. Fast själva slottet såg lite smutsigt och skrovligt ut på nära håll. Egil hade trott att slott skulle vara släta på ytan och att det skulle glänsa om tornen. Men stort var det i alla fall. Och fullt av fönster. Undrar vilket fönster som går till prins Hamlets rum, tänkte han. Det fanns så många att välja mellan att Hamlet mycket väl kunde ha sovit i ett nytt rum varje natt om han hade haft lust. Men någonstans måste han ha förvarat dödskallen. Medan han stod och tänkte på prins Hamlets dödskalle kom en skolklass gående längs vallgraven. Barnen var bara lite större än Egil och de gick prydligt två och två i en lång rad efter lärarinnan som gick först. När lärarinnan stannade, stannade barnen.
Lyssna nu barn! För mer än 500 år sedan, förstår ni, så levde en mäktig kung som hette Erik av Pommern. Och han bestämde att alla fartyg som passerade genom Öresund skulle betala tull. Ja, och för att ingen skulle våga smita från tullen så anlade han en fästning längst ute på den här udden. Just här är nämligen sundet mellan Sverige och Danmark som allra smalast. 100 år senare så regerade en annan kung som hette Fredrik. Och denne kung Fredrik hade förtjänat så mycket pengar på Öresundstullen att han ville bygga ett slott som skulle bli det största och det ståtligaste i hela Norden. Och slottet, det skulle ligga just på den gamla fästningens plats där Sverige och Danmark är som närmast varandra.
Det var väldigt intressant att lyssna till lärarinnan. Egil ställde sig så nära han kunde för att inte missa något viktigt. Det kändes högtidligt att stå där bland alla barnen. Nästan som om man själv gick i skolan. Lärarinnan verkade veta en massa saker. Om Egil fick tillfälle tänkte han fråga henne om hon visste hur det var med prins Hamlet. Hade dödskallen verkligen kunnat svara när Hamlet pratade med den?
Ja, allihopa. Nu får vi ta och samla ihop oss här nere. För nu ska vi gå och kolla på borggården. Ja. Nej, men bråka inte nu. Ställ i två och två så tar vi varann i hand. Så det är lättare att få överblick och sådär. Nej, men strula inte nu. Ställ i två och två nu så blir det roligare för oss allihopa. Sådär.
Alla höll en kamrat i handen, utom den sista pojken som fick gå själv. Det var den pojken som hade stått allra närmast Egil när lärarinnan berättade om Erik av Pommern. Och Egil hade tyckt att han såg lite ledsen ut. Egil var också ledsen. Tänk om han hade fått följa med lärarinnan och alla skolbarnen och titta på borggården. Åh, han önskade att det fort skulle bli höst så att han också fick gå bakom en lärarinna och hålla någon i handen. Nu gick den där pojken förbi alldeles intill honom. Plötsligt tog han tag i Egils hand och drog honom med. Pojken såg inte på Egil en enda gång medan de gick utan tittade mest ner i marken. Men han såg inte lika ledsen ut längre. Egil såg till att de gick i takt och att de höll lagom avstånd till de som gick framför. Det verkar ju inte alls farligt att gå i skolan, som Myran påstod. Ja, man kunde ju till och med tala öppet om kungar och sådana saker. Och Egil, han hade redan fått en bästis. Nu gick de över vallgraven på en liten stenbro. Vattnet under bron var alldeles grönt. Och där nere gled två vita svanar omkring som stolta skepp bland näckrosorna. Pojken och Egil stannade ett tag vid räcket för att titta. På andra sidan vallgraven fanns en tjusig port som var smyckad med skulpturer och ornament. Och Egil förstod att det var här som prins Hamlet brukade rida in på sin vita springare. Och i de där uthuggningarna på sidorna hade det säkert stått två väpnare och blåst i varsin trumpet. Egil kunde riktigt höra fanfarerna ljuda när han steg in genom porten. Men då var det någon som slet honom i armen.
Nu försvinner du inte en gång till, eländiga unge!
Aj! Varför nyps? Vad är det med dig egentligen? Men varför är du så arg?
Om du inte haft den där fåniga mössan på dig så skulle jag aldrig ha hittat dig.
Med ett stadigt grepp om Egils arm drog hon honom ut från porten och tillbaka över bron. Egil hann inte ens säga hej då till pojken. Egil hade varit försvunnen så kort stund att Åke inte ens hade märkt det. Och det var nog tur det. Vem som helst kunde se att åskmolnet i honom höll på att dra ihop sig till ett nytt oväder. Åke bar på matkassarna medan de följde en stig som gick i kringlig krokar runt slottet. Hans blick var så mörk och olycksbådande att Egil nästan höll andan. Ibland mötte de turister eller familjer med barn som nickade vänligt när de gick förbi. Men Åke hade slutat nicka. Han blängde ilsket åt alla som försökte. Egil nickade inte heller. Istället kände han hur en stor klump började växa i halsen på honom. Hur skulle det egentligen bli med det där gästabudet? När de gått två varv runt slottet stannade Åke och började klättra upp för fästningsvallen. Uppe på krönet ställde han ifrån sig kassarna och sjönk ner invid en gammal kanon som stod och pekade ut mot havet. Egil satte sig i gräset. Härifrån kunde han se ända till Sverige. Då kom en ny skolklass ut från borggården. Den här bestod av lite äldre flickor som alla hade likadana blå kjolar med vita tröjor. De verkade ha väldigt roligt tillsammans och skrattade och sjöng på ett språk som Gittan sa var franska. Plötsligt rusade Åke upp från kanonen.
Håll käften! Hör ni det? Håll käften!
Det blev knäpptyst över fästningsvallen. Alla flickorna stirrade förskräckta på Åke. Där stod han mitt ibland dem, blank av svett och blossande röd i ansiktet. Långsamt svepte han över dem med åskblicken.
Det var då ett evinnerligt galande. Ska det vara så omöjligt att hitta en endaste liten gräsplätt på den här sidan sundet där en hederlig kar kan få en gnutta lugn och ro? Har ni aldrig fått lära er att det finns äldre människor som ibland uppskattar att få vara i fred?
Och grymtade något ohörbart. Sen tog han en plastkasse i vardera handen och började mödosamt klättra ner för fästningsvallen. När han kommit ner snäddade han över gräsplanen och försvann in genom ett hål i muren. Gittan och barnen samlade ihop resten av sakerna och följde efter. På andra sidan muren låg en vildvuxen äng. En äng som var gjord för att springa och leka på. Men plötsligt visste Egil att något hade hänt med honom. När han såg den underbara ängen blev han inte glad utan dyster. Han var säker på att han aldrig mer skulle kunna leka. Det var som om en flik av det där åskmolnet hade slitit sig loss från Åke och istället lagt sig över Egil. Åke satt under ett träd och hade just öppnat en elefantöl. Han tömde ölen i ett enda drag och lade den tomma flaskan bredvid sig i gräset. Sen öppnade han en ny.
Gittan, vad är det med Åke?
Åke mår inte riktigt bra just nu. Jag tror att det är bäst att ni lämnar honom i fred.